Välkommen till podcasten Aurora, en samhällsanalyserande podd i historiematerialistisk tradition som ges ut av föreningen Aurora. Dagens avsnitt är på temat planekonomi som vi redan har ett avsnitt ute om då, men där vi i det avsnittet diskuterade mer kanske då den historiska bakgrunden till vad som kommer att kallas planekonomi och den politiska problematiken, dels hur det uppfattas idag och problematiken i de här existerande realsocialistiska länderna och så vidare och lite andra ämnen, så kommer vi idag att diskutera mer den tekniska problematiken med att implementera något som man skulle kunna kalla någon form av planerad då, helst demokratiskt planerad ekonomi med hjälp av något som kallas cybernetik. Och med mig för att bearbeta detta ämne har jag ingen mindre än Thomas Herdin som är tillbaka till podden. Välkommen Thomas.
Ja, tack, tackar. Trevligt att vara tillbaks.
Jajamän, alltid ett nöje. Och de som har lyssnat på det här tidigare avsnittet kommer ju känna igen en del av det här, men jag tänkte att det hade väl ändå varit lämpligt om du berättade lite kort om dig själv till att börja med.
Ja, jag är ju data kan vi säga, civilingenjör i teknisk datavetenskap. Jobbar med video, alltså broadcast video åt tv-kanaler och annat. Och sådär, konsultar inom det. Och ja, skriver om planering och angränsande områden, dels tekniska och eller framförallt tekniska. Lite politik, men försöker hålla mig mest till det tekniska och sådär, för det är lite mer tacksamt att skriva om för egen del, som en ingenjör.
Precis. Och du har varit forskaringenjör kallas det, va, vid Umeå universitet, vid institutionen för datavetenskap, säger det där?
Ja, vid UMIT som är, de håller på med simuleringar framförallt, så jag har varit involverad i ett projekt som heter FMI Go som har att göra med kosimulering. Tänkte jag plugga här lite grann. Det är ett frimjukvaruprojekt, så om man har någon slags koppling till simulering och kopplar ihop simuleringar så kan det vara värt att kolla på. Och annars så, jag har haft lite grann med fysikinstitutioner att göra också, fram och tillbaka.
Ja. Jag måste ju nämna att när man googlar ditt namn så hittar man ju att det varit inblandat något som heter Umeå Lunar Venture. Och long story short, månraketforskare, kan man säga så?
Ja, det kan man väl säga.
Det, du får berätta lite vad det
kanske
är.
Kanske inte just raketer då, men ja, nej, men det var ju att vi fick plats ombord på en månlandare. Ja, det var ett tyskt lag som erbjöd plats ombord till hackers och så här fri mjukvara och öppen hårdvara. Egentligen var dealen att man fick plats ombord om man släppte designen till instrumentet. Mm. Och då jag som är så där fri mjukvarunisse tänkte att ja, men det här är ju perfekt. Och så då, ja, med många om och men så fick vi med universitetet ombord, och så kom vi fram till att vi ville bygga ett instrument för att mäta statisk elektricitet på månen. Mm. Och ja, och vi har ju utvecklat det här instrumentet och det funkar. Vi har varit uppe på IRF i Kiruna och testat det liksom och sådär, så att det är ju mer eller mindre. Men sen skedde pandemin och den här företaget, det blev uppköpt och grejer, så det har legat vilande. Men nu verkar det som att det eventuellt startar igen. Man ska inte ropa hej förrän, liksom, speciellt i rymdsvängen, för det är inte av förrän det är av. Ja. Men med lite tur så.
Det är kul, för folk utanför den här världen som inte syns att det är tekniska, så låter ju det här jättekult. Det kanske är mer tråkigt i verkligheten, men balt att mäta, vad sa du, elektrisk
statisk elektricitet, om jag säger så,
på månen. Ja,
ja, det elektriska fältet helt enkelt.
Ja, spännande grejer. Nog om det. Vi övergripande då, bara själva det begreppet då, är det ju att i relation till planekonomi. Så planekonomin är ju ett ekonomiskt system som kan definieras på olika sätt, men de projekt, politiska historiska projekt som har kunnat kallas planekonomiska har väl plågats väldigt mycket av klumpighet, trögrörlighet, vissa tekniska problem. Och då tillhör väl du lite en ska man säga, idéströmning, en liten värld av människor som diskuterar planekonomi i relation till cybernetik som ett sätt att hantera många av de här problemen. Och du kanske kan berätta lite om, ja, karaktärisera er lilla sfär, men också berätta då vad cybernetik betyder.
Ja, ja, men jag kan ju säga att de, ska jag säga, uteslutande alla i den här gruppen, eller man ska kalla det den här sfären, är ju väldigt för, alltså, demokratisk planering. Så vi vill gärna se så mycket arbetardeltagande som möjligt. Dels bara kanske av dels av normativa anledningar, men även liksom av rent praktiska, att man får bättre data om du kan få folk på golvet som liksom, ja, kan interagera direkt istället för att man måste gå via massa mellanhänder och så vidare. Och det andra är ju, om vi säger vad cybernetiken handlar om, är ju egentligen bara ett annat namn för alltså reglerteknik eller kontrollteori. Ordet kommer jag av det grekiska ordet för rorsman. Alltså de som styr ett fartyg genom en liksom, ja. Det är liksom lite av en konst att styra ett skepp åt rätt håll givet vind och hur vattnet rör sig och allt sånt där. Det får sin start, ska jag säga, den mer formella behandlingen får sin start under andra världskriget när man utvecklar styrsystem för, alltså, eldgivningssystem framförallt i flottan, alltså typ så här luftvärnskanoner och liknande, som du måste liksom förutspå hur flygplanen du skjuter på rör sig så att du siktar på rätt ställe etc. Eftersom en människa inte är så jättebra på det. Så det är lite därifrån det kommer. Men man kan ju spåra det längre bak också. Det finns alltså design av regulatorer till ångmaskiner till exempel. Typ exemplet. En sån här bollregulator som kanske vissa har sett.
Ja, men precis, väldigt intressant. Innan vi går in vidare till frågorna här då, så det här är väl du inte ensam om då att studera, utan det är en pågående diskussion. Jag vet inte, Paul Cockshott som tidigare varit med i den här podden, det kanske inte är cybernetik han intresserat sig för i första hand, men det kommer lite från, ja, det är besläktat lite de här diskussionerna, eller?
Ja, det ska jag säga. Och sen ska man ju komma ihåg, alltså Cockshotts bok han har skrivit, alltså Towards a New Socialism tillsammans med Alan Cottrell, den var ju primärt menad som en inlaga i liksom debatten, egentligen reformdebatten i Sovjet. Så den är ju väldigt mycket färgad av det sammanhanget. Men det finns ju såklart väldigt många angränsande tankar. Men mycket handlar ju om att man vill att det ska fungera väl. Och det är sådär fundamentalt ett cybernetiskt förhållningssätt, om vi säger så.
Precis. Ja, jag tar egentligen mest upp det för att vi har ju intervjuat Cockshott tidigare, så det är en koppling och så, men också just det här med introduktionen av datorteknik. Det är lite svindlande när man får lära sig att i Sovjetunionen då Gosplan planerade en tredjedel av jordens yta med papper och penna i princip under hela sin existens. Så det är en poäng han lyfter i de sammanhangen och så, men det finns ju också liksom, ska man säga, objektiva teknologiska utvecklingar för att, ja, cybernetiskt kunna planera en sån här ekonomi då.
Ja, för du har saker som att det är viktigt att ha, att du får feedback fort, alltså uppdaterad data så fort som möjligt, och gärna så noggrann och så fort som möjligt, och en massa såna grejer, och det är svårt att göra utan datorer. Så att det, inte för att datorer i sig, det är liksom inget självändamål som sådant, och det är inte som att det är bara för att datorisera har du löst alla problem, men det är som ett nödvändigt men inte tillräckligt verktyg, kanske man skulle kunna säga.
Förstår. Okej, men då går vi vidare till frågorna rakt upp och ner, och de som har lyssnat på föregående avsnitt har väl redan hört ett resonemang om det här, men det är väl ändå viktigt som en utgångspunkt. Lite kortfattat, vad hade du haft som någon slags minimidefinition för en planekonomi, och kanske i första hand då en socialistisk sådan?
Ja du, det är då en ekonomi som styrs framförallt baserat på bruksvärden snarare än bytesvärde. Jag har varit lite lur på att lansera begreppet bruksekonomi av den anledningen, till skillnad från då bytesekonomier, för att liksom kanske få fram lite närmare vad det handlar om. För just själva, om jag tar ordet planering, det ger ju kanske vyn av att man bestämmer saker i förväg. Och det är ju helt klart en faktor i en, om vi säger en bruksekonomi, planerad ekonomi. Men det sker också mycket justeringar efteråt. Så att man har alltid vad som kallas för ex ante och ex post justeringar liksom. Det ex ante är liksom i förväg och ex post är efteråt.
Mm. Ja, precis. Just för att, ja, för att förtydliga ännu noggrannare då det här med bytesvärde och bruksvärde för de som inte är helt inne i de definitionerna. Det är väl då skillnaden mellan att producera en vara som ska säljas på en marknad för en, ja, monetär profit då, och skillnaden mellan att producera någonting för det direkta, ja, funktionen, användbarheten i det. Du producerar en stat eller annan verksamhet säger nu ska vi lägga så här mycket järnvägsräls här för att tåget ska kunna åka, till skillnad från att nu producerar vi en bil styrd av ett profitmotiv och det som informerar den är inte den direkta nyttan utan om det på en marknad går att sälja för en profit där och då. Det är egentligen styrmotivet då som är ganska avgörande.
Ja, det påverkar ju också egentligen hur produkterna designas. Men typ så här, du skulle inte göra bläckpatroner i en socialistisk ekonomi, det vore ju, det är ofantligt irriterande och korkat. Ett annat exempel man kan ta upp.
Förlåt, bara det exemplet, varför skulle man inte göra bläckpatroner om du vill utveckla tanken?
Jag jämför det med tankskrivare. Ja. Nu finns det i för sig tankskrivare som utvecklas, men och för de som inte vet, alltså en tankskrivare har då alltså bläcktankar som du kan fylla på. Mm. Med egentligen vilket bläck som helst som är av rätt sort. Du måste liksom inte nödvändigtvis köpa HP:s bläck och fylla på. Utan det är bläck som funkar. Jag har till exempel, jag har någonting så lyxigt som en lasertankskrivare.
Okay.
Så att det är alltså en laserskrivare som istället för att du köper hela kassetten så köper du bara tonern som en, ja, på en påse typ.
Just det.
Vilket gör att utskrifterna blir väldigt mycket billigare. Så du slipper saker som till exempel planerat åldrande på produkter, vilket är ofantligt irriterande. Ja, du skulle inte heller göra saker som var nedlåsta med, alltså, kopieringsskydd och sånt irriterande.
Just det.
Jag har en elcykel till exempel som man kan ju tänka sig bara, ja, men man borde väl kunna ta vilket batteri som helst i den, koppla så länge det är 42 volt, men nej, det går inte. Cykeln säger nej om man försöker med det.
Just det.
Jag har provat.
Det är inte bara det att man producerar varor utan man producerar brands så att säga.
Och så vill man ta ut jordränta på olika vis. Så att, och det skulle man ju då, det finns ingen anledning att göra det i en socialistisk ekonomi. Det vore ju bara korkat att göra saker som går sönder. Ett annat exempel kan vara, vad var det där nu? Tvättmaskiner i Sovjet såg jag. Att det var någon designbyrå som fick uppdrag att designa en tvättmaskin. Och så hade de som ett av kraven var att den skulle hålla i, ja, vad det nu var, 20 år. Men om du köper vitvaror nu, då är det snarare tvärtom. Att så här, de är designade för att gå sönder precis när garantin går ut.
Ja. Ja. Det leder väl oss in lite friktionsfritt till nästa fråga då, och det får väl, det är ju en väldigt stor fråga förstås och som vi behandlar i mer detalj i ett tidigare avsnitt, men vi behöver nog ändå ta det lite här. Den sovjetiska ekonomin då, skulle du beskriva det som en socialistisk planekonomi, och utöver det då, vilka fördelar hade en sån ekonomi och inte minst vilka brister hade den?
Ja, den hade ju helt klart en planerad sektor. Där blir ju frågan vad som räknas som en planekonomi. Jag menar, ett företag är ju en planekonomi. Och även ett väldigt stort företag som Amazon är ju planerat internt. Så att, men man skulle kunna säga att de har en stor planerad sektor, och det är ju liksom de bestämmande höjderna av ekonomin. Men det är ju också till viss del en blandekonomi, för de har även varuproduktion i stor utsträckning i kolchoserna och sådär. Så att man skulle kunna beskriva det som en blandekonomi typ. Men samtidigt kan kolchoserna bara handla med staten, förutom i vissa. De hade kunnat ha marknader också i viss begränsad omfattning. Men ja, traditionellt sett så betraktar man ju det som en planerad ekonomi, just för att den statliga planerade sektorn har en så stor, ett så stort inflytande på resten av ekonomin.
Vilka fördelar och nackdelar skulle du säga att det gav till ett samhälle med en ekonomi av en sovjetisk modell?
Ja, den största fördelen må ju nog sägas är den snabba industrialiseringen som de fick till. Där de, alltså, hela anledningen att de kunde stå emot nazisternas invasion är att de industrialiserade på typ 10 år. Det är egentligen helt, de hade ju, vadå, typ 20% tillväxt varje år, år på år, i termer av BNP då, och det är kanske inte det bästa måttet, men jag tror ingen kan förneka att de kunde industrialisera väldigt väl och att detta var ju helt enkelt nödvändigt för att överleva. Och blir ju som en förutsättning för att kunna ha någon slags välstånd. Men sen har det ju massa brister då i det där, att det var ett ganska trögt system, ganska bristfälligt med information, det har en viss nivå av korruption, det är mycket sådär som görs för hand, liksom papper och penna. Dock ska sägas, de datoriserade till viss del under 60- och 70-talet. Liksom. Det var inte bara papper och penna, men det var ändå liksom grundat på en sån, ja, det hade ändå en sån grund, så det var väl svårt att komma ifrån helt och hållet. Mm.
Ja, intressant. För det är cockshot som man nämnt sig tidigare, men det är väl också en så generell karaktärisering av det sovjetiska ekonomin, att det var väl just det här lätt att glömma, men väldigt, väldigt effektivt i infrastruktur och militär produktion och tung industri, men just den här trögrörligheten och, vad ska man säga, det osubtila, att man var väl dålig på lite sämre på lättare industri och kanske matcha konsumtionsvaror bättre och sådär. Skulle du säga att det stämmer generellt?
Ja, eller? Och det är också... Ja, jag skulle säga, för... Och det finns goda källor på att man betraktar i princip konsumentindustrin som... Det är någonting man alltid kan tumma på. Medan man aldrig tummar på alltså avdelning 1 i industrin, om vi säger så. Den som producerar produktionsmedel, om vi tar kapitalets andra band. Och det där kommer ju sig ifrån... Och vad heter han nu? Han som teoretiserar om tillväxt, socialistisk tillväxt, han heter ju...
Preobrashensky?
Nej, han har ett tysklingande namn.
Feldman?
Feldman, ja. Feldman-modellen var ju, alltså det är ju den enkla insikten att, ja, men du måste producera produktionsmedel för att kunna producera allt annat. Så att varje liksom timme du lägger ner på produktionsmedel får du mycket mer tillbaks än en timme lagd på, alltså, konsumentvaror. Du får liksom inte någonting tillbaka på det, mer än att folk får konsumtionsvaror. Med det sagt så är det ju inte som att de inte hade. De hade ju väldigt mycket, ja, de hade ju diverse produktionsvaror, eller konsumtionsvaror såklart. Men jag skulle nog kanske säga att variationen var väl av något begränsad karaktär.
För att röra sig vidare lite från den här inzoomingen på gamla Sovjetunionen, som bland annat inte finns längre. Finns det några andra historiska exempel på länder vars ekonomiska system kan ha bidragit till utvecklingen av någon slags, ja, förfinad, mer sofistikerad socialistisk planekonomi?
Ja, det kanske populäraste exemplet, det är ju Chile under Allende, där man gjorde ett försök med datoriserad cybernetisk planering. Det fick ju såklart borgerligheten att gå i taket, och de kuppade och mördade alla inblandade, torterade och hade sig. Så att det talar ju för sig, alltså de är ju skitskaja, så att det faktum att de gjorde det, ja, det säger ganska mycket i sig. Men det vart ju väldigt, även där så här, ja, de blir ju direkt under belägring och så vidare. Det är ju liksom, man trycker ner så fort det uppkommer dylika hot.
Nej, för de som inte vet det då, så är det ju Chile under Salvador Allende vinner ett demokratiskt val och är väl... Ja, så får man väl en värlig med en av de få exemplen där man är en vanlig parlamentarisk, västerländskt karaktäriserad demokrati vinner med en tydlig majoritet för att omvandla till någon form av planerad socialistisk ekonomi, vilket då leder till en militärkupp av, ledd av Augusto Pinochet då, som ja, med stöd från CIA bland annat då skapar stora förintelseläger och så vidare, tortyr- och avrättningscentra och så vidare. Dramatisk historia. Jag ville bara fylla i det för de som kanske inte känner till historien. Ja, men intressant. Jag tänkte, man kan inte låta bli ändå diskutera Kina idag. Typ Kinas ekonomiska system. Vi har ju ändå ett åtminstone nominellt kommunistparti som styr över världens folkrikaste land, men som har haft stora privatiseringar i sin ekonomi. Hur hade du liksom karaktäriserat ett sånt land? Går det att tala om en planekonomi där i någon märkelse?
Jag ska säga att jag inte har superkoll på Kina, men som jag förstår det så har de fortfarande en stor planerad sektor. För du har ju de här speciella ekonomiska zonerna, där, ja men Shenzhen och alla de här, där de, ja, kapitalet får nästan löpa amok, men inte riktigt. Det är ju ändå reglerat till viss del. Stora företag har partirepresentanter i sig och så vidare. Jack Ma fick erfara här att, ja, man kan inte göra riktigt vad som helst. Men som jag förstår det så har de en planerad sektor. Och de har till exempel en miljöplan, vilket IPCC, deras, jag läste någon rapport de har om Kina, så var de kritiska till Kina för de har byggt ut jättemycket kolkraft till exempel. Men då har ju de som planering, de har planerat att ersätta kolugnarna med kärnreaktorer. Så att du retroanpassar, du har kvar liksom turbinerna etc. Och du bara ploppar dit en kärnreaktor istället. En sån här liten moderär reaktor. Dock så är inte de, har de inte byggt några sådana än, och det är fortfarande på designstadiet, så huruvida de kommer att göra det, det är väl en annan fråga. Men de har en plan, och de har en plan, Charles Ingvar.
För det blev lite intressant då, spektra fråga här, kvantitativa eller kvalitativa skillnader. Alltså om Sovjet ändå var någon form av blandekonomi då, Kina måste väl ändå vara mer åt det mindre planerade hållet, men är det, skulle det också landa någon blandekonomidefinition? Nu ska jag inte ställa dig för mot väggen, för du är tydlig med att det inte är ditt expertisområde, men bara för att pröva tanken lite.
Ja, alltså Kina är ju definitivt mer åt marknadshållet. Det tror jag ingen skulle säga emot, och de är ju ganska tydliga med det. Det är ju ett så här dirigistiskt system. Men det, jag vet inte, det kanske kan liknas med Sverige på 80-talet, fast de har till exempel inte offentlig sjukvård i Kina, vad jag förstår, utan de har privat sjukvård med sjukvårdsförsäkringar och grejer. Så på det planet, för tillfället i alla fall, så är de lite efter jämfört med, om vi jämför dem med Sverige på 80-talet. Å andra sidan så håller vi på att privatisera mer och mer här, så att det är väl bara en tidsfråga innan liksom. Och jag tror ingen skulle kalla Sverige på 80-talet för socialistiskt, utan det är en blandekonomi.
Ja, vissa hade nog gjort det, men ja, det hade inte fallit under den här.
Nej, men även i de här, alltså statliga ägda företagen i Sverige var ju inte samkörda. Det föregick ju ingen planering, alltså vad man menar, alltså koordination i natura mellan de statliga bolagen i Sverige egentligen. Ja, till viss del och kanske, men
för här är väl en ganska intressant distinktion, kan bara ta lite kort då, men alltså om du tar ett företag som LKAB, som jag förstår det liksom, det är ändå alltså ett till majoriteten ägt statligt företag, men som producerar varor på en marknad som vilka som helst, och där blir väl relevansen i begreppet statskapitalism då. Men skillnaden hade varit då typ ett statligt bolag, även i en kapitalistisk, överlag en kapitalistisk ekonomi, ett statligt bolag som producerar direkta bruksvärden liksom, som inte producerar för att sälja vidare det här på en marknad. Det hade väl kanske kunnat vara en distinktion mellan en planerad sektor och en statskapitalistisk sektor, eller?
Ja, jag tänker just det svenska fallet, eller här uppe i Norrland till och med, så har det ju då, ja men det tar LKAB, men de skickar ju då iväg sitt malmen till SSAB, som sen gör stål av det. Och du har ju vattenkraftverk som också är statligt ägda. Och som jag förstår så, de kommunicerar ju med varandra och liksom ringer upp så här, ja nu har vi tänkt köra igång stålverket här. Så att de liksom ser till att de drar igång det när det är lämpligt. Det tar ju en viss tid att starta stålverket. Man stänger väl helst inte av det, men ibland måste man ju det. Ja. Så att där sker det en viss natura koordination. Och det är ju en form av planering, en ganska primitiv form. Men jag kan nog nästan... Sen vet jag inte hur... Jag skulle misstänka... Ja, i och för sig, jag vet faktiskt inte. Säljer LKAB malm till SSAB? Eller rekvirerar bara SSAB malmen av LKAB? Eller hur funkar det där rent? Och malmbanan, liksom, hur... Ja, hänger det ihop som ett enda företag? Eller är det...
Ja, det är ju en svår empirisk fråga helt enkelt. Jag vet helt enkelt inte hur om LKAB, hur de säljer så. Men om man föreställer sig alltså ett sånt 51% statligt ägt bolag, men som ändå agerar som en vanlig kapitalistisk firma, alltså bara utvinner då järnmalm till exempel och säljer på en marknad, då hade det varit en statskapitalistisk sektor, alltså kanske för att göra en pedagogisk distinktion, eller?
Ja, det är väl kanske, nu är väl kanske termen statskapitalismen oxymoron. Sådär, ja, kapital okay. Är ju ändå privat, men ja, för att göra det liksom en distinktion, så de samkör ju liksom inte sina verksamheter som en enda enhet, utan det är ju separata öar av planering, skulle jag gissa. Alltså, det är ju frågan då om det är så eller inte. Jag vet inte, det här skulle vara jätteintressant att kolla hur det faktiskt hänger ihop. Och det finns ju visst statligt skogsbruk också här uppe, så
det får man ta i det svenska socialiseringsavsnittet när man kommer dit någon gång.
Ja, precis. Folkrepubliken Norrland här.
Amen. Sista fråga innan vi återgår till det här med cybernetiken då. Jag tänkte att det kan ändå vara rätt intressant att lyfta att den vanligaste kritiken mot möjligheten i en socialistisk planerad ekonomi då, det är den så kallade socialistiska kalkyleringsdebatten som inleds på, vad sa vi förut innan vi pratade i inspelningen, 20-talet tror jag väl att det är.
Ja, 1919 kommer första inlagan från Otto Neurath, och sen svarar ju då von Mises på det.
Ja, och övergripande så är det väl, alltså kritiken då är väl att du behöver en monetär prismekanism för att kunna allokera varor, alltså att du måste reglera utbud och efterfrågan, då behövs pengar och det behövs konkurrens för att kunna lokalisera varor korrekt. Och det är liksom den liberala eller borgerliga, eller vad man kallar det, kritiken då. Men skulle du säga att det finns något, för det första om du håller med om min väldigt grova sammanfattning här, och om du tyckte att de hade legitima svar redan då på det, eller om det finns någon relevans i kritiken idag, eller hur står liksom det teoretiska läget idag på den nivån?
Jag skulle, de flesta av von Mises invändningar är liksom, för han för till exempel beräkningsteknisk argumentation som är totalt irrelevant i och med att vi har datorer. Så att man kan räkna på precis hur mycket malm det behövs för att göra ett ton stål och hur mycket el och så vidare. Det är relativt rätt fram. Och det där går att göra för många produkter i flera led. Du kan även räkna på sjukhus och sånt där, hur mycket liksom det behövs. Du kan liksom förutspå hur mycket sjukhuset kommer behöva i termer av, ja, men hur mycket kanyler och hur mycket handskar och allt vad det är. Så det kan man ju göra. Jag skulle säga att det som är mest relevant av den här kritiken fortfarande, som jag ändå tycker har viss respekt för, det är vad som kallas för det lokala kunskapsproblemet som Hayek kommer med. Och det är liksom lite grann att, ja, men du kan inte ha en onkel Jo vet inte allt om ekonomin. Så här, du kan inte ha någon på en planeringsmyndighet som kan allting om ekonomin. Och det är ju korrekt, liksom. Självklart. Men det är inte heller så det funkar. Inte verkligheten och inte vad någon föreslår, liksom, att det ska sitta en enda person eller 20 pers och bestämma över ekonomin. Det är ju ingen som föreslår det. Men det där kan också vändas på sig, för vilka är det som har mest koll på, liksom, som kan märka saker i produktionen, vad som kan behövas? Kan det kanske vara arbetarna på golvet som har bättre, för de försöker ju hävda att, ja, men det är liksom företagarna som har bäst koll. Men nej, det ska jag inte säga. Eller det skulle de nog behöva påvisa att de har bättre koll.
Ja. Och det, där kommer vi väl in då lite på, kanske man skulle kunna lite förenklat kanske sammanfatta, men som det stora sista tech, inte sista, men det stora senaste, mest uppenbara tekniska problemet för planekonomiska idéer då. Och det är väl hur man får någon form, du får rätta mig om du tycker jag uttrycker mig imprecist, men någon form av mer horisontell, kanske direktdemokratisk, vågar man dra till med inslag i planeringen som dels, som du var inne på förut, är normativt ett bra värde, men som faktiskt skulle vara en ganska nödvändig effektivisering av planering då. Och där är väl, som jag förstår det, som cybernetiken kommer in då. Och har jag rätt? Och vad är då cybernetik på den här nivån?
Ja, precis. Så att, i alla fall vad jag skulle säga, att man vill automatisera det som tidigare gjordes för hand i Sovjet, liksom Gosplans uppgift och bara få allting att hänga ihop. Det kan vi till stor del automatisera och bör automatisera för att det får det att funka bättre. Mm. Så att man, liksom, man kan bry sig om att fatta faktiska politiska beslut. Alltså inte behöva ösla tid på det här operativa planeringsskiten, om vi säger så. Men om man tar liksom cybernetik rent generellt, så handlar ju det om kontrollteori eller reglerteknik. Och ett sånt exempel kan ju vara bara, ja, men om du vill tillverka då gafflar, och så bara, ja, men då kan ju du, då måste du ha de inputs som behövs, alltså stålplåt liksom i tillräckliga mängder. Ja, men vad krävs det för att göra stålplåt då? Bara, ja, men det krävs stål och det krävs verktyg, de måste underhållas. Och det går ju liksom i flera led. Som varje pinal som tillverkas har ju liksom många led av grejer. Och för att det ska bli någon slags ordning på det där och inte totalt kaos. Du vill till exempel inte ha alltså affärscykler. Vill du ju helst slippa. Och då krävs det alltså god reglering av det här. Och det är liksom mycket av vad cybernetiken handlar om. Så en sån sak som datorisering då handlar om att få data fort, så att liksom datan är färsk och inte liksom flera veckor gammal. För ju äldre datan är, liksom desto sämre blir regleringen, etc, etc. Så att det är mycket handlar om, ja.
Jag skulle säga att de här informationssignalerna, alltså, för att det är väl det som är frågan i grunden, är det bara liksom en kompensation för en förlorad prismekanism, eller är du, argumenterar du för att det skulle kunna vara en, alltså, ännu mer effektivt än liksom en, vad ska man säga, en marknadsmekanism liksom för att, ja, samla information om resursallokering?
Ja, alltså, om vi säger så här, man kan ju inte äta pengar.
Nej.
Eller som Otto Neurath säger det i sammanhanget med första världskriget, att du vinner inte krig med pengar, utan du vinner krig med kulor och bomber och mat till dina soldater. Liksom, så att det är bruksvärdena man vill åt. Särskilt om man är lagd åt det marxistiska hållet, så är ju det. Profiten är ju, ja, är ju lite roten till allt onda, om vi säger så. Men även så här, ja, utsugningen är ju kanske inte så önskvärd. För att sätta det milt. Och om du ska liksom koordinera ekonomin, om du ponerar att du ska försöka ha en marknadsekonomi, fast det ska vara, jag vet inte, en kooperativ marknadsekonomi, det finns ju marknadssocialister som förespråkar detta, då kommer du ju på kollisionskurs med problem som, ja, men typ att kapitalet tenderar att anhopa sig. Så även om du börjar med en helt liksom egalitär marknadsekonomi, så bara av rent så här stokastiska anledningar, som är helt slumpmässigt, så kommer du att få en anhopning av kapital till ett fåtal händer. Det här är ju en insikt från ekonofysiken, vilket kanske är att sväva iväg lite väl långt, men det är liksom, ska man komma lite grann till, om du ska kunna koordinera en ekonomi i fysikaliska termer, vilket är vad du måste göra om det inte är penningen som ska styra, så kommer du obönhörligen liksom till att du på något vis måste kunna styra de här resurserna till vettiga användningsområden. Och att du vill inte ha över- eller underproduktion, liksom, du vill inte få kriser och hela det grejset. Och därav att du måste åtminstone ha någon form av, ja, någon form av god reglering, om vi säger så.
Detta är ett reklammeddelande. Om du gillar vad du hör kan du följa föreningen Aurora på Facebook och X. Om du verkligen gillar vad du hör kan du stötta oss ekonomiskt genom att bli månadsgivare via Patreon eller swisha ett eller flera engångsbidrag på 072 317 74 73. Informationen hittar du även i avsnittsbeskrivningen. Om du gillar vad du ser i artiklar och podcastomslag, följ gärna vår grafiker Ante Wiklund på Instagram och X där han heter @aiklund, alltså @aiklund. Det går även utmärkt att kontakta Ante om man är i behov av en skicklig grafisk designer. Tack, slut på reklammeddelande.
Ja, nu har vi redan kommit in på många frågor när jag förställt mig att jag skulle ställa här då. Men vi kanske kan ta lite kort om cybernetikens historia igen. Du nämnde det här med Allende, men det dök också upp i Sovjet, va, under Kitov, om jag minns namnet rätt.
Ja, då har vi Kitov och så har ju han Glushkov och lite andra människor. Du har ju också Veduta, en av de där, Nikolaj Veduta. Hans dotter Elena Veduta är ju för övrigt en förespråkare av det här lite mer cybernetiska tänket. Och hon är ju aktiv. Det är också så där intressant. Hon växte ju upp på den, ja, hon är född på 60-talet, va, tror jag. Så de här människorna lever liksom fortfarande, vilket är ju intressant. Jo, nej, men så det fanns i Sovjet de som ville liksom reformera planeringssystemet, som såg att så här, ja, men det var ganska trögt, det var inte superdemokratiskt och alla de här problemen. Så det fanns egentligen diverse strömningar. Till exempel ville ju han, Viktor Glushkov, föreslog ett system som hette OGAS, som han förespådde att de skulle kunna öka tillväxten med ett visst antal procent per år. Jag kommer inte ihåg siffran nu, men låt säga 5-10%. Men problemet var att det skulle krävas en fullständig datorisering av Sovjet, att du skulle kunna få, du måste få in terminaler på varje arbetsplats och du måste bygga upp ett nätverk, ett bättre nätverk än vad som fanns, för det fanns visst nätverk med terminaler, men inte så utbyggt. Problemet var att kostnaden för det skulle vara i storleksordningen av det sovjetiska rymdprogrammet. Och ja. Så att det hade kunnat gått. Och grejen är att de hade fått tillbaka de här resurserna över tid. Men man antog en lite enklare variant av det som kallades för Asper. Så det fanns en viss sån där, och man höll på att automatisera aspekter av det här. Man hade till exempel ett system som kallades för Dokument, för att, ja, samla dokument, få in statistik och så vidare, så att man liksom, för att underlätta Gosplans arbete. Och det, man höll på med viss sådär, ja, men vissa beräkningstekniska grejer, framförallt då på Gosplan, för att koordinera just de här mest grundläggande, alltså stål och el och järnväg och det där. Det hade man fått in i det där sedan ganska långt tillbaks. Så det, men det är liksom, ja, man ville gå vidare med det helt enkelt. Och det fanns väldigt kort och gott inte någon politisk vilja till det till slut, utan det vart liberalt tänk som dominerade i, ja, som vann den fighten helt enkelt.
Ja, väldigt intressant. Jag tänkte, man brukar ofta lyfta fram då arbetsenheter, labor units, eller samhälleligt nödvändigt arbete då, som någon form av så här, bokföringsenhet, beräkningsenhet, som alternativ till pengar. Lite tvära kast här kanske, men jag tänkte att det, i och med vår diskussion om prismekanismen och så, vad innebär det rent konkret, och hur skulle det liksom, ja, hur använder man arbete som en abstraherad enhet för att planera?
Ja, då ska vi se här. För det första ska jag poängtera att bokföring i ett sånt här system skulle framförallt vara i natura. Och det här är någonting som jag sitter och skriver om just nu. Så det kommer en text om det förhoppningsvis inom kort. Men
ja, kul.
Ja, jo. Det kan användas till väldigt mycket. alltså lagerföring och allt sånt där, inventering. Men du måste ju självklart hålla koll på liksom så här, ja, men hur mycket, dels hur mycket resurser går in i varje produkt och varje tjänst och så vidare, och även då hur mycket arbete går in i de här, så att du på något vis kan, för att du måste reglera konsumtionen, alltså den slutgiltiga konsumtionen på något vis. Du kan inte bara ha att folk, jag vet inte, rekvirerar flera ton guld eller whatever. Alltså det finns ju någon slags behov av att införa något slags budgettak på konsumtionen, bara rent praktiska skäl. Och jag vill i alla fall kortsatt poängtera att ja, men arbetstid är fullt dugligt för detta. Och till och med von Mises medger detta, att du kan använda arbetstid som ett fullt rimligt sätt att liksom prissätta varor. Så att du ser på att ja, men det har gått så många timmar att tillverka en grej. Och ja, det är ju liksom, om man tar Gotha-kritiken här, det lägre, det kommunismens lägre fas, då är det ju rätt och slett det du gör. Att vill du ta ut produkter för värda 100 timmar, då måste du jobba 100 timmar plus skatt, skatten till det allmänna liksom. Och det kan man ju titta på och konstatera att ja, men det går väl fullt rimligt att göra så.
Och för att förtydliga det här för lyssnare då vidare, så att när vi talar om arbetstid här, då talar vi inte om alltså om du har stått och pillat i naveln så länge, så då talar man om samhälleligt genomsnittligt den tid det tar att producera en viss vara liksom. Så att ja, ineffektivt arbete, ja, vad ska man säga, det är inte så att du kan stå och banka på en sten och hoppas att det blir en bil och så blir det ingenting och säger du, men jag har lagt in så här många timmar liksom.
Ja. Nej, det måste faktiskt vara av nytta. Men det finns en liten det finns en finare poäng där med att det måste faktiskt vara efterfrågat. Eller ja, det innefattas lite grann i socialt nödvändiga. Men om det visar sig i efterhand att det var bara 80% av det du tillverkade som faktiskt konsumerades, det måste man också ta hänsyn till. Och kanske du måste rea ut de kvarvarande 20% och sen justera lite grann efteråt. Du kan också bara socialisera kostnaden för det. Det vill säga du tar bara upp det som en förlust i bokföringen och så ja, lämpar du över det på staten så att säga. Eller på det gemensamma kanske vi ska säga. Det är inte stat som sådant, det är ju allmänna.
Ja. Om jag har förstått det här rätt också, så alltså, det här är väl lite förutsättning för att kunna på något sätt mäta det här i arbetstid eller någonting annat och kunna planera i natura på så vis. Det är väl det som lite möjliggör att man skulle kunna i en demokratisk process kunna säga att här är vår alternativ, vi kan producera så här mycket, få fram så här mycket naturresurser, producera så här mycket på så kort tid och det hade krävt den här arbetsinsatsen. Nu kan man på något sätt demokratiskt besluta om, vill vi satsa på fritid eller intensifiera vårt arbete för att kunna göra den här satsningen och så vidare. Att det är liksom, det här är väl... Ja, vet vad, jag kan omformulera min fråga som så här. Hur förankrar man ett sånt här system demokratiskt? Jag förstår det som att bokföringen natura och att räkna på arbetstid är liksom grundbultar så. Eller hur tänker du själv om det?
Ja, jag skulle säga det, och jag skulle säga någonting som både jag och Dave, David Zakaria, poängterar är att en viktig grej du vill ha är symmetri i data tillgång, alltså att alla måste kunna komma åt den här statistiken och så vidare, bokföringen på de offentliga företagen eller vad vi kallar dem, offentliga arbetsplatserna, bör vara ja, offentliga uppgifter helt enkelt, offentliga dokument. Så jag menar, om du rekvirerar en massa stål eller guld för den delen, ja, då måste du ju rättfärdiga det inför allmänheten på något vis. Och det kan ju i sig bli liksom en kontrollmekanism. Det behöver inte nödvändigtvis vara pengar, utan det kan bara vara hotet av att någon märker att du använder resurser på ett ineffektivt sätt. Så att det finns lite sådana möjligheter till reglering ja, och du skulle till exempel kunna beräkna, du gör statistik på det här du har bokfört, Och så klurar man ut och bara, ja men den här arbetsplatsen som också tillverkar gafflar till exempel, de är ju mycket mer effektiva. Så då kan man ju ha att, ja men då automatiskt för man över mer resurser till dem. Så man till exempel, ja, föredrar att göra det. Och så sen kanske man tittar på, ja men varför är den här andra arbetsplatsen så ineffektiv? Så man kan göra både och. Man skulle också bara kunna lägga ner den ineffektiva arbetsplatsen. Det är ju mångt och mycket ett politiskt beslut.
För mycket av det här är rätt intressant. Alltså mycket av de här cybernetiska metoderna är en fråga om effektivisering och automatisering och så vidare. Men hur ser du liksom den, om man ska säga, den deliberativa demokratin? Alltså storskaliga beslut som involverar många på ett indirekt vis, där det kan behövas liksom politisk debatt och gemensamma beslut och så vidare. Jag har förstått det här som att det är en ganska bra grund för att i princip kunna ha tillräckligt mycket data för att kunna visa upp sig. Titta, den här budgeten som vår parti eller fraktion eller så föreslår hade innefattat så här mycket, ni kan gå in och titta själva, ni har alla datan. Och att man liksom på något sätt i ett sånt här samhälle skulle kunna kampanja på en generell inriktning för en nationell ekonomi som sedan bryts ner på liksom, ju mer och mer lokala nivåer man kommer ner på liksom. Men att man sätter ramarna på någon slags politisk debattnivå.
Ja, och det är bra att du använder ordet ramar, för att vi, i alla fall jag och Dave, pratar mycket om begränsningar, eller på engelska constraints, ojämlikheter. Att du har begränsningar i natura i systemet, som att vi kan bara släppa ut så här mycket koldioxid, för annars så blir det fel gassammansättning i atmosfären. Och då är det så. Det är liksom, vi har beslutat att vi ska inte släppa ut mer än så. Sen får man ju då navigera innanför de begränsningarna, de ramarna. Att säga, ja men vi kan liksom göra si och så många grejer utan att kliva utanför de begränsningarna. Och det blir liksom så här, ja men det får vi stötas och blötas då. Liksom bara, ja men vad ska vi lägga resurserna på? Man kan göra budgetar och liksom bolla det där till regionala till exempel, etc. Så att du på lokal nivå kan bara, ja, du kan fatta ett beslut utan att måste egentligen koordinera med någon regionalt. Typ, jag tog ett exempel med Tom här i From Alpha to Omega på att bygga rushbanor. Jag vet inte. Jo, rushbanor. Och bara så här, ja, men vi kanske vill bygga en lekpark här. Och bara, ja, och vi har budget för det. Så här, och vi kan kolla i planeringssystemet att ja, men det finns liksom, det finns nog med rushkaner tillverkningskapacitet för att göra det. Och så då gör vi det. Och det behövs inte nödvändigtvis liksom gå hela vägen upp till något fucking globalt beslutsorgan bara för en sån sak.
Ja, det finns också en liksom bred ram som faller ner till exempel då kommunal nivå där man kan ta egna initiativ på den nivån. Och en annan sak jag tänkt på, att även på verksamhetsnivå då, så är det ingenting som säger att man skulle kunna bestämma sin egen arbetstakt helt utan att involvera andra delar av samhället. Att vi ska producera så här mycket, vi kan öka för att löka, jobba jävligt hårt den här perioden för att sen få, ja, bara leva liksom ett totalt fritidsliv, eller vi kan vilja jobba en längre period med kortare arbetstimmar och så vidare liksom. Att där finns det en frihet utanför liksom, ja, det demokratiska på nationell nivå så att säga.
Du skulle kunna stolpa upp till exempel i förväg, så du, precis varje arbetsplats, det här är också någonting jag tänkt skriva om, hur arbetsplatserna kan rodda runt planen så att säga, allokeringarna själva. Jag har skrivit lite grann om det här redan, hur det kan liksom hur mycket självstyre du skulle kunna ha på varje arbetsplats. För arbetsplatserna är ju inte helt oberoende från varandra, de påverkar ju varandra. Men det finns också ett visst svängrum där de liksom, ja men som du säger, man kan jobba intensivt någon vecka och sen kan man ju ta ledigt. Jag menar, vi har uppfyllt de obligationer, alltså de krav vi har på underleverantörer har på oss liksom, och vi har fått liksom de material vi behöver från våra leverantörer. Och ja, har man gjort det som behöver göras, ja, varför ska man jobba mer? Då kan man ju vara hemma och pilla naveln.
Mm. Det kan man ju känna lite verkligen en ineffektivitet i kapitalistisk ekonomi. Alltså, vissa sektorer är ju som att det finns alltid jobb och så vidare. Vissa sektorer kan ju vara extremt stressfyllda. och ganska arbetsintensiva under en period, och sen så blir det bara liksom ett stopp i systemet att nu, det kan ju vara tjänsteyrken, det kan vara i produktion, men det liksom, nu finns det inget att göra. Men just det här med, jag vet inte, med ett vanligt anställningskontrakt, så finns det liksom en, ja, en idiotisk uppoffring av din egen fritid liksom, där du förväntas uppfylla dina 40 timmar vare sig du gör något vettigt eller inte. Så mycket sånt hade man kunnat få bort.
Ja, och du skulle också kunna ha, du kan till exempel betala för att ha reservkapacitet i systemet, så att det här med socialt arbete kan ju inbegripa ganska mycket. Du kan ha akkord, du kan ha timlön, men du skulle också kunna ha i princip jourverksamhet, att så här, ja, men vi vill ha en viss produktionskapacitet här. Vi kommer troligtvis inte behöva hela kapaciteten, men vi vill liksom att så här, om det behövs så, och så betalar man därefter det. Och det blir ju liksom också lite av ett politiskt beslut liksom, hur mycket ska vi lägga på att ha den här kapaciteten. Så ja.
Ja, jag tänker det kanske, för att bemöta lite så här, vi kanske varit inne på lite grann, men jag tänkte vi skulle ta några av de här små kritiska invändningar man kan ha. Vi kan börja med någonting som jag känner att vi lite har touchat på, så du får göra det här hur långt eller inte, hur svara på det här hur utförligt eller kort du vill. Men en ganska vanlig uppfattning är ju att planekonomi kanske inte är lämpat för alla konsumtionsvaror då, alltså att det är, även med de här demokratiska inslagen, så skulle det vara extremt svårt att möta liksom väldigt specificerad efterfrågan, särskilt sånt som följer så här mode, nycker och så vidare. Har du något resonemang om det liksom, hur man skulle kunna, ja, hur man skulle bemöta den kritiken?
Ja, jag misstänker att det, vi kommer ju troligtvis att ha en övergångsfas med en väldigt marknadsliknande sektor. Det där kan man ju orda om rätt mycket, men vi kan ju ta ett exempel som, inte vet jag, en frisör. Det är liksom kanske inte så vettigt. Alltså det är svårt att säga på vilket sätt du kan planera en frisörsalongsverksamhet. Utan där kanske du bara har att, ja, men de får väl köpa det de behöver, kammar och allt vad det kan vara, hårspray, från det offentliga tills vidare. Sen kanske man på ett längre plan bara har att, alltså efter ett visst antal 100 år, eller hur lång tid det nu kan ta, så bara, ja, men de får det de behöver för att folk i det här området vill kunna klippa håret, eller de har någon här som vill klippa hår. Men i närtid så, ja, de kan väl man kan mycket väl ha en småskalig sådär som tar upp allt det här slatset som man inte riktigt kanske kan planera in för tillfället.
Ja. För Cockshot pratade rätt intressant om det där att vi har inte pratat om det så mycket nu då, med skillnaden mellan labor vouchers eller arbetskuponger och pengar då. Vi talade om det lite förra avsnittet, men kort och gott att vi pratade lite om det då, i och med att ditt arbetskvantum motsvarar en viss mängd, och då får du det i någon form av kvitto eller arbetskupong som du lämnar in. Den rivs så kan inte bytas och så vidare, och är personligt kopplad till dig, så man kan inte ackumulera det på samma sätt som pengar. Med det sagt, alltså en ekonomi med sådana här kuponger, jag minns att det är nästan lite provokativt, men Cockshot talar om det, att det är egentligen inget problem med liksom en marknad, som vi tänker om det, för konsumtionsvaror. Alltså det är ju inget problem med att bara, ja, här blir det också sån här begreppsdefinition, vad betyder ens marknad i det här sammanhanget, men just den här idén av att du presenterar fram liksom varor på ett lager för så här konsumtionsgrejer, om det gäller mat eller vad man nu vill ha, och sen så bara, ja, registrera vad har efterfrågats mest liksom. Alltså det kanske är nästan att man överkomplicerar det hela. Eller förstår du vad jag
är
ute efter?
Ja, ja. Nej, men det är ju ett sätt att reglera konsumtionen och se till att det liksom på något vis inte överkonsumeras. Men sen ska man ju poängtera att, för jag läste bara nyligen, Marx poängterar ju, ja, just i Gotha-kritiken, att vad han kritiserar är ju att man skulle använda handel mellan producenter. Men han säger ingenting om handel mellan konsumenter och liksom, ja, där kan man gott ha bytesvärde.
Ja, för just den poängen gör ju Cockshot nämligen, att alltså, problemet är egentligen handel mellan producenter. Alltså han använder väl egentligen exakt de begreppen och sådär. Jag vet inte, jag tyckte det för mig var ju det lite en sån här aha-tanke också liksom, att det är inget problem, men alltså marknader har funnits för kapitalistiska samhällen, alltså byteshandel och marknader på någon bondemarknad under medeltiden och så vidare. Alltså, det är nästan att marknaden där kan bli lite missvisande begrepp, så att det är ju egentligen inget problem med ja, det presenteras en mängd varor för människor som ska konsumera dem och de sedan väljer mellan dem och man då registrerar. Det är ju egentligen ingenting som ens förutsätter pengar den märkelsen.
Nej, men du har liksom en budget. Och du bara, ja, det är väl fine. Sen lite som du märkte, du nämnde tidigare med, om det var med bröd. Eller jag har använt termen potatiskommunism. Som att liksom vissa varor och tjänster, eller produkter och tjänster ska jag säga, får du bara rakt upp och ner. Utan, ja, du får ta så mycket potatis du vill. Och liksom det, man ifrågasätter kanske inte att du behöver sjukvård. Man skulle kunna göra tvärtom. Man skulle kunna kräva betalning för sjukvård. Ingenting säger att i kommunismens lägre fas att sjukvård måste vara gratis. Det är ett politiskt beslut.
Mm. Ja, intressant. Men då har vi bemött den grejen. Men för att komma vidare till lite, en ganska vanlig invändning mot någon form av planerad ekonomi då, det är ju alltså att den socialistiska planekonomin då hotar småföretagande, det vill säga kanske företagare med 0 till 10 personer anställda under sig, och att problemet med det då, utöver att enskilda människor vill tjäna väldigt mycket pengar och bli groteskt rika, det är väl kanske lite lättare att diskutera kring, men det är väl då alltså entreprenörsandan, att det är liksom motivation till att tjäna pengar med en ny idé, driva den, men även om det inte är pengar som motiverar den, just det här att kunna ackumulera nog med resurser och utan att någon lägger sig i hela tiden exakt hur du ska producera, vilja ja, lansera någon innovation inom musik, evenemangsverksamhet, spel, jag vet inte, inredningsutstyrslar och så. Ser du liksom problematik där mellan, man kan kalla liksom den oinskränkta entreprenörsandan liksom och ett sånt här system?
Ja, det är en bra fråga. För man kan ju tänka sig att, alltså jag kan ju bara ta personligen att jag tycker om att designa saker, typ elektronikprylar. Och sen liksom, jag bryr mig inte så mycket om pengar, bara att folk kan använda dem. Eller typ, jag skriver fri mjukvara för att jag tycker om att göra det. Men man behöver såklart resurser för det och sådär. Alltså, mest troligtvis skulle man ju inte acceptera att någon startar någon slags företag, anställer massa folk och profiterar på det. Men om du har liksom ett socialistiskt system så lär du ju ha, lär ju liksom överbyggnaden vara sån att försök att göra det inte skulle vara särskilt populära. Men det är nog inte omöjligt, alltså det är nog inte omöjligt att kombinera en planerad sektor med en kooperativ sektor i någon slags övergångsfas, att ja, men vi vill dra igång ett kooperativ här som verkar på någon slags marknad. Och så länge det inte är över någon viss nivå så är det kanske inte, det kanske inte är det viktigaste att klämma åt. Särskilt inte i en övergångsfas. Alltså, där kan man nog ha lite fingertoppskänsla, tror jag.
Och vidare till en annan sån här vanlig invändning då. Tror du liksom att ett sånt här ekonomiskt upplägg sin lägre eller högre fas, ser du något hot mot liksom personlig egendom, alltså i form av hus, transportmedel och annan liksom icke-produktiv egendom, eller hur hade du bemött en sån farhåga?
Ja, man skulle nog behöva reglera vissa snarare, alltså ja, vi kan ju ta den eviga miljöfrågan, eller det som av någon anledning alla miljömänniskor pratar om, och det är ju bilismen. Då kan man ju tänka sig att ja, men om man gör det, om man bygger ut offentliga transportmedel, alltså tåg och bussar och så vidare, då minskar ju efterfrågan på privat, alltså personbilar. Men det kan mycket väl hända att man måste begränsa tillgången till personbilar till de som faktiskt behöver dem. Så att om du bor i stan så kanske du inte behöver en personbil, framförallt om du är singel. Om du har barn så kan du fortfarande behöva, för du måste skjutsa runt barnen en massa på ja, med fotbollsträning och allt vad det är.
Men man skulle kunna säga så, det kanske egentligen att det är egentligen inget, alltså det är inget problem för den socialistiska ekonomin som sådan med liksom privat egendom i de termerna. Däremot i en demokratiskt planerad ekonomi där man sätter ramar, så finns det ju kanske ett hård gräns i utbudet helt enkelt, av att så här, ja, vi kan inte, man kan inte bo på hur många hektar mark som helst om det, i och med att det är en liksom, ja, mark är en bristvara som så mycket annat, och det är klart att man kan ha, alltså, producera personbilar den behövs liksom, men att det skulle liksom regleras av en demokratisk ram på ett annat sätt då.
Ja, du kan göra, som sagt, du kan göra det helt transparent, så du kan gå till folk och säga bara, ja men okej, men du vill ha en massa saker, men det finns liksom inte utrymme för det. Det är bara att titta själv liksom. Istället för att man flummar och refererar till marknaden och bara, jag vet inte, eller försöker med skatter liksom, punktskatter som är regressiva och sånt här, som bara folk blir sur av, och det är liksom, ja. Så jag tror att det finns ett utrymme där, någonting.
Just det. Men den, ja, grundlinjen är att det egentligen inte är ett problem för ett sånt här system att äga sig ett hus eller äga sig en bil. Däremot finns det kanske snarare om att det kanske finns ett problem med liksom någon form av individuellt tak liksom, där man inte kan förväntas bo, ja, äga sin egen ö och så vidare.
Ja, men det sånt har vi nu. Ja. Jag menar, lagstiftning är en form av planering. Det är liksom en form av att reglera folks beteende i natura och inte i monetära termer. Annat än du kan få böter och sådär. Men om man säger liksom bara, ja, men du får inte göra det här. Det är inte så att vi har satt ett pris på mord och du inte har råd att mörda någon. Utan så här, det är olagligt.
Ja, det är lite så anarkoliberal dröm annars. Bara prissätta mord.
Så funkar det ju i den svarta marknaden liksom. Det är ju, man kan ju bara, ja. Det är ju en fri, helt fri marknad. Det är ju perfekt. Du kan ju leja en torped och ha ihjäl dina konkurrenter.
Mm. Ja, det är en speciell form av frihet. Men vidare. Jag tycker att det är lite intressant att diskutera så här. Ofta när man diskuterar just planekonomin så drar man upp såna Marx-citat, om man nu har sagt det då, att man inte gör recepten för framtidens soppkök eller vad det är han säger. Men det är ändå intressant tanke att tänka i termer av hur skulle liksom en implementering av liksom grundläggande planekonomiska upplägg kunna se ut då. Och du skrev till mig lite intressant om att man tittar på vissa sektorer i det svenska samhället idag som skulle kunna organiseras under det. Du har talat om SCA bland annat.
Ja, alltså skogsbolagen. Ja, det är skog, stål, varv, textil, som vissa kanske känner igen. Nej, men alltså, ja, de stora industrierna i Sverige är ju helt klart av intresse. Det är det primära, liksom transporter, el. Men då stöter man såklart med storborgerligheten, självklart. Det skulle gå totalt i taket om man skulle föreslå att kollektivisera, ja, men SCA, Holmen, Stora Enso. Men det skulle nog vara väldigt populärt här i Norrland, kan jag ju meddela. De är ju inte populära, någon av de här företagen.
Och jag tänker just på det här med, vi pratade nog inte så mycket om det i det här avsnittet, men förra avsnittet pratade vi lite om Michael Roberts, som är en brittisk marxistisk ekonom, som hade en kritik av Corbyn-regeringen, men inte minst Corbyn-kampanjen och deras ekonomiska program då. Där idén var att när det kommer ett politisk rörelse som på något sätt, det kan egentligen vara från höger eller vänster, men går emot den generella riktningen i en globaliserad kapitalistisk ekonomi, så finns det en extrem ovilja om att vi vilja diskutera det här då, alltså ta kontroll över the commanding heights of the economy, eller som vi sa här då, storbolagen, varven, ekonomin. Och vare sig man, det är egentligen inte en fråga om man vill bedriva någon nödvändigtvis socialistisk ekonomi här, men om man föreställer sig då, kan man tänka sig här då någon form av implementering av typ cybernetiska idéer för att återindustrialisera Sverige, helst under då gröna former så att säga, flytta hem jobb som har outsourcats till Kina i stor utsträckning och så då. Ser du liksom någon praktisk applicering på den nivån?
Ja, alltså jag brukar lite grann poängtera att som det nu är det ju som en bunt yra höns som liksom, man pratar om grön omställning eller whatever, men man har ingen förmåga att bara säga, man kommer här ens att fungera. Nu har ju SSAB till exempel gjort en stor satsning på grönt stål, alltså elektrostål om vi säger så. Men finns elkapaciteten för det? det pratar ingen om. Så här, ja, men har de räknat på det här? Vi har till exempel här i Umeå har det ju Dova som de bränner sopor och etc. Och då har de då så här projekt om att ja, men vi ska göra om koldioxiden till metan genom att reducera den med hjälp av vätgas. Men så bara, ja, men var ska de få vätgasen ifrån då? Bara, ja, men vi elektrolys. Bara, ja, men finns det nog med el för det? Vad liksom, vi kanske måste bygga ut vindkraftverk eller ditten och datten eller solpaneler eller vad det nu kan vara. Det finns liksom ingen övergripande tanke. Det finns inget sätt liksom, ja, att se till att det passar ihop. Utan man tror liksom att marknaden kommer magiskt att lösa det där. Det är liksom att man bara hoppas. Det finns inga garantier.
För miljödebatten har ju verkligen belyst det där. Det känns som att det är ganska ovanligt att det finns utrymme i den politiska diskussionen då överhuvudtaget om infrastrukturella projekt och liksom öka alltså energiproduktion och så vidare. Men här har det av nödvändighet lyfts fram. Och det är väl i princip alltså ge bidrag till folk som ju forskar på vad fan heter det? Kväve... Vad heter det?
Kvävebatterier?
Nej, inte kväve.
Vätgasteknik, ja.
Ja, och där är det ju jag vet inte, det finns väldigt Cockshot pratar om det, vi har diskuterat i våra miljöavsnitt där att Cockshot pratar om att han uttrycker det väldigt roligt, nämligen att han säger sättet man får vissa företag att så här, investera på ett visst sätt är inte att locka dem med så här, subsidies eller så, utan det är att beordra dem att göra det. Att helt enkelt säga till producenter att göra på ett visst sätt. Och jag menar, en sån ganska enkel tanke är ju, det är ju extremt främmande idag att, alltså kärnkraften till exempel, nu är det bara så här, hur ska vi, staten ska gå in med så mycket kreditgarantier, kan vi lite på att Wallenberg vill göra det här under vilka former.
Mm-hmm.
Men det finns ju ingenting som säger att man bara reformerar lite hur vattenkraft funkar och säger nu gör vi det här.
Ja, nej, det är ju, ja, men det brukar jag säga, ja, men det är bara att man gör det bara.
Ja.
Liksom. Det är problemet.
Det är ju väldigt häftigt. Alltså argumentet mot och från borgerligt håll är just att staten ska inte leka företag för att det är fel marknadssignaler och så vidare och så vidare. Men man blir ju lite sådär, jag vet inte,
fast för staten alltså, är ju ett företag. Alltså i nyliberalism, den nyliberala eran framförallt, så vill man ju göra staten till ett företag. Och staten är ett företag, skulle jag torgföra idén. Så vad är problemet? De är bara bättre på att konkurrera än mindre företag.
Ja, men lite så. Ja, men det kanske vi kommer in då på det sista jag tänkte diskutera. Just det här, det finns ju ett ganska starkt ideologiskt motstånd mot de här idéerna. Och en sak är väl att bemöta ideologiska nyliberaler och så vidare. Men en annan sak är ju att det finns ju en slentrianuppfattning då om planekonomi, även om man hade kallat det för bruksekonomi och så vidare. Så finns det ju alla som såg den här Chernobyl-tv-serien och så vidare, som väl förvisso var ganska bra, men den målar ju ändå upp en bild av att det är någonting inherent i såna här system som alltid leder till korruption eller leder till partidiktatur och så vidare. Har du några tankar liksom om hur man typ, vad ska man säga, retoriskt politiskt bemöter det här? Mer än, alltså, man kan ju ha rätt förstås, rent vetenskapligt, men en annan sak är ju att få rätt, att liksom har några tankar kring det?
Ja, jag menar, om man tar Chernobyl specifikt, så är ju en av anledningarna är ju liksom att det var mer kostnadseffektivt att ha den design man använde, RBMK-reaktorn. Och det är inte som att det är att man bygger saker för att det är lite billigare. Det är inte så att det inte händer i kapitalistiska samhällen. Så att det tycker jag är lite ganska svagt fall. Jag menar, det är bara kolla, Fukushima är väl kanske en bra exempel på där man har snålat med backup ström så att det blir härdsmälta etc. Och en massa andra olyckor. Samtidigt så är ju, om man tar då, ja, men tar vi Tjernobyl, jag menar, det är nog ingen ekonomi i hela världen som hade kunnat gjort det svar som Sovjet hade på den katastrofen. Alltså, bara, ja, men vi behöver all flytande kväve i hela Sovjetunionen. Så här, det hade ju inte gått i USA till exempel och gå in med liksom en sån grej. Så att, och massa liknande saker. Men ja, nej, men det har nog inte som sådant med det att göra. Men sen kanske de bakomliggande anledningen att de, för det var ju ett test de gjorde för att, hur var det där? De behövde ju el till något stålverk eller vad fan det var dagen efter. Så de var tvungna att göra det just då. Men det tyder samtidigt på dålig planering att liksom man gör det i sista stund etc. Så att det kan ju lika gärna vara så att det har inte har varit tillräcklig planering.
Ja, precis. Ja, men bortom typ den speciella problematiken då, för att nu ska vi verkligen på det sista här nu, och vad man nog kan slås av ofta när man pratar om det här från ett rent tekniskt perspektiv då, om man är marxist då till exempel, historiematerialist i annan mening, idén är väl då hela tiden om att ja, historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp, att den här sortens förändringar sker väl kanske inte genom att komma på de tekniska lösningarna, presentera dem, vinna i en liksom intellektuell debatt, utan det är väl en fråga om en kamp som på någon mån är politisk och så. Tänker du eller folk omkring de här termerna, tänker ni för det första att den här sortens arbete, har det någon slags direkt inverkan på politisk utveckling, tänker ni, eller är det att helt enkelt säga vi håller inte på med politik, det här är bara utveckla redskap som kan vara användbart, eller ser du liksom att det här har någon direkt relation till det, eller hur ser du liksom att man politiskt skulle avancera de här perspektiven?
Jag skulle säga att det är närmast irrelevant för parlamentarisk politik. Det tror jag är helt lönlöst. Utan det är ju de utomparlamentariska maktstrukturerna som finns, till exempel facken. LO skulle kunna ta upp det här som en grej. Till exempel att säga, ja, matpriserna är höga. Ja, men varför håller inte LO sig med egen matproduktion?
Mm.
Och med massa andra egna bostäder, alltså fastigheter. Nu finns det kommunala fastighetsbolag, men de borde ju liksom inlämmas i ett sånt här system och explicit konkurrera ner de privata aktörerna. Nu gör ju dock allbolagen det lite svårt. Men samtidigt så, jag menar, det är ett företag så här. Har vi inte konkurrens i så här, är problemet att företaget är för stort. Det är liksom, det är till viss del någon slags här, småborgerlig gnäll från Timbro och de här liksom.
Men är det liksom för att helt enkelt för att fackföreningar på något sätt funktionellt skulle ha större möjligheter att genomföra de här sakerna, eller tänker du att det finns någon mer liksom ideologisk mottaglighet hos LO mer än vad det finns hos sossarna, eller vad man ska säga, eller hur tänker du där?
Ja, de har ju mer insikt i produktionen, för LO har väl folk som liksom har koll på bokföringen och så vidare, och ja, vad det görs för inköp och så vidare. Där finns det möjlighet att göra alltså bokföring i natura så att säga, i förberedande syfte, så att du först samlar in statistik från arbetsplatserna i ett system, och så sen kan du bara klura sig, okej, vi skulle kunna göra så här. Men du skulle kunna ha, man skulle kunna återuppliva idén om löntagarfonder och säga, ja, men vi köper helt enkelt de här företagen som är mest gynnsamma för och kunna till exempel bedriva långvariga strejker. Så att strejkarna inte beror på pengar, utan de beror på att du har mat och husrum till de strejkande arbetarna. Då kan en strejk pågå mycket längre och ha mycket större omfattning.
Ja. Sen parlamentariskt eller inte, jag tänker på just det här, det finns ju ändå en ideologisk politisk nivå i den här sortens konflikter. För när till exempel löntagarfondsstriden skedde, alltså då var man ju utsatt för väldigt aggressiv motpropaganda, en stark mobilisering från näringslivet och så vidare, och det är ändå kontrollen över liksom en offentlig diskussion skapar solidaritet till de som inte är direkt inblandade i en lokal konflikt och så vidare. Om man tar personer som Kautsky och Lenin och så vidare, där är ofta idén om partiet som liksom en kyrka som samorganiserar ideologisk energi och delar upplevelser inom arbetarklassen och så vidare. Men är det att liksom, där skulle en fackförening skulle kunna vara ett party in all but name med den märkelsen då, att man skulle kunna kringgå, är det liksom ett aktivt problem att involvera sig i de parlamentariska kanalerna för ett sånt här projekt?
Man gör väl det som ger resultat, så att det är väl inte, jag vill kanske bara jag som är lite pessimistisk, jag har inte så stor tilltro till någon av de här partierna, men rent teoretiskt sett så skulle ju liksom, det är ju rent teoretiskt möjligt för sossarna att faktiskt ta sig i kragen och vara ett vettigt parti. Högst teoretiskt dock. Men Mm. Det är klart, man bör ju kanske ha båda. Alltså du behöver en parlamentarigen, ja. För att vi har ändå ett borgerligt parlamentariskt samhälle och du måste åtminstone förhindra att det stiftas dåliga lagar. Så måste åtminstone vara en bromskloss för de allra värsta liksom.
Men om jag förstår det rätt då, så det är egentligen i första hand kanske inte partiformen som sådan, utan det är liksom partiläget som det ser ut just nu då. Men det leder ju ändå till att tänka att LO som det ser ut just nu ändå på något sätt skulle vara mer mottaglig, gångbar väg att gå för de här. Och jag menar LO på en, alltså det är ju inte vattentäta skott mellan dem och Socialdemokraterna till exempel. Så är de verkligen mer ideologiskt mottagliga för sånt här?
Ja, det är en bra fråga. Det har ju börjat luckras upp på senare år. Sen ska man ju komma ihåg att LO är ju stridbara. Det är ju inte SAP. De kan inte, sossarna kan ju inte utlysa en strejk eller en omdirigering av arbete till det offentliga. Det skulle teoretiskt LO kunna göra. Nu är ju som sagt inte kanske LO heller särskilt intresserade för tillfället. Men ja, det är väl därför vi pratar om de här grejerna. Det kanske är någon... Ja. LO-nisse som lyssnar och bara ja just det, vi skulle faktiskt kunna göra saker.
Nej, men på tal om just den fackliga grejen då, jag tänkte lite på det här med SCA, du har några intressanta exempel där du har räknat, alltså SCA, ja vad står det, Svensk Cellulosa AB va?
Ja.
Alltså de här skogsföretagen och så. Alltså Pappersarbetarförbundet är ju det medlemsförbund i LO som egentligen, de har väl de enda som fortfarande har socialism inskrivet sina stadgar och så vidare. De är ganska små, men de brukar sig måla upp som ganska ideologiskt radikala och så. Är det liksom någonting du har kollat på där, liksom intresse för socialiseringsidéer, eller vet du liksom hur stämningarna går liksom i förbunden på den nivån?
Ja, jag känner väl lite folk som jobbat i SCA, och sen har jag kollat liksom på siffrorna och sådär, och jag menar, SCA skryter ju om att de äger, vad är det, 13% av Sveriges landyta. Det är typ en fjärdedel av Norrland, så här. Och som sagt, de här företagen är inte så populära, så jag tror att det skulle vara en tacksam grej att titta närmare på.
Ja. Har du varit i kontakt med liksom någon fackliga på något sätt och liksom presenterat de här idén och känt temperaturen på om det finns någon ideologisk mottaglighet eller?
Nej, det ska jag inte säga att jag gjort. Men jag har funderat på att man skulle kunna man skulle behöva lägga ihop ett lite mer omfattande case, tror jag.
För det är väl här tycker jag väl att det blir en ganska spännande fråga, just alltså implementeringen då, för att det är ju inte omöjligt att föreställa sig att det kan finnas folk i ja, det är spillrorna av arbetarrörelsen, det som finns kvar, som är mottagliga för de här idéerna. Men just det känns som att det finns ett väldigt stort ideologiskt avstånd från liksom läget idag, de här idéerna så liksom, och man skulle ju lätt kunna tänka sig att det skulle finnas ganska många politiska steg emellan liksom innan det finns någon bördejord för det här, eller ja, nu tänker jag mest högt, eller hur tänker du?
Ja, jo, det är sant, men ja, det är väl som vanligt, man måste agitera. Agitera och utbilda etc. Men personligen så är det jag kanske mest intresserad av, det är att skriva mjukvara för de här grejerna och göra någon slags prototypgrej. Oftast är det så jag kommer liksom till lite nya idéer, att jag försöker skriva någonting och fundera liksom, ja, men hur skulle jag kunna inkorporera de små produktionsmedel jag har. Det är inte särskilt mycket. Men likväl, man kan ju ha liksom det man känner till som exempel och det man ser runt omkring sig och fundera liksom, ja men hur skulle du göra? Ja, så att det är väl kanske det som jag är. Jag är inte så lagd åt att gorma med folk. Det är mer med...
Nej. Nej, alla kan inte göra allt.
Nej.
Men jag tänkte... Jag måste fråga också, om man tar på liksom väldigt småskalig nivå, typ kommunal nivå, alltså finns det något utrymme för så här cybernetik inom de offentliga välfärdstjänster som faktiskt finns typ i en mindre kommun till exempel? Tror du man skulle kunna dra nytta av det där?
Ja, precis. Skulle man kunna gå in i Robertsfors kommun eller någonting? Det hade ju varit intressant. Nej, men jag vet en som är invald i Umeå kommun som jag snackar med, till exempel om miljöarbetet i Umeå kommun. Och det har ju liksom ingen verklighetsförankring som det är nu. Det är ju liksom bara att säga, ja, vi lägger pengar på gröna saker och så sen typ vi köper elbilar till brevbärarna. Och det, eller till kommunala, vad heter det, rabatt, vad heter det? Ja, de som påtar i rabatterna. etc. Och så tror man att ja, nu har vi gjort en miljöinsats här. Och bara, ja, men har ni ens räknat på det här i något slags övergripande system? Helst globalt, men det är ju kanske svårt. Men även inom Umeå kommun, liksom, eller Västerbotten till exempel, det är ju... Ja, det finns inget. Man skulle behöva sätta upp något sätt att ja, tänka i fysikaliska termer för de här grejerna. Och det finns ju väldigt lite ens, alltså ens bland miljömänniskorna. Alltså det sträcker sig inte längre än antingen nerväxt eller grön kapitalism. Det finns liksom inga annat. Det finns inga tanke om att man skulle kunna ha tillväxt åt rätt håll i någon slags så här, för att bara låta kapitalet styra, det funkar inte så väl. Kan inte tänka längre än vad näsan räcker.
Så att... ja. Ja, intressant. Det är väl en nykter ton att sluta på, tänker jag. Men det var ett stort nöje att få prata med dig om det här, Thomas. Hoppas inte mina minst sagt lekmannamässiga kunskaper var för frustrerande att förhålla sig till. Men jag hoppas att vi fått en pedagogisk framställning av de här idéerna. Och tusen tack och på återhörande.
Jajamän, ja, det var trevligt.
Du har lyssnat på Aurora Podcast, en podcast från Föreningen Aurora. Föreningen Aurora bedriver studier och forskning i en historiematerialistisk tradition. Om du vill lära dig mer om denna tradition eller vara en del av att utveckla den, kontakta gärna föreningen på vår hemsida www.foreningenaurora.com. Kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakt och medlemskap. Introduktionsvinjetten gjordes av Viktor Tover Strid. Följ Viktors spelföretag och Interactive på Twitter och hans personliga Twitterkonto @skojaaldrigpapi. Mitt namn är Anders William Berg och jag vill som föreningens ordförande tacka dig för att du har lyssnat. På återhörande.